Välkomna hit får jag säga. Det är gott att vara samlade så här. Jag heter Marcus Ducius och har förmånen att få vara pastor i Pingstkyrkan. Vi är en pingstkyrka men vi kallas Connect Church i Jönköping. En kyrka som vi startade för ungefär 4 år sedan. Med mig har jag min hustru Emma och våra 3 barn. De ser lugna ut nu men låt inte skenet bedra. De kan få vilken HV71 heja klack som helst att framstå som lugna modeller. Det kan jag lova. De är som alla andra, ja. Precis. Jag var ju här igår också och fick förmånen att predika. Och jag fick frågan, eller vi fick frågan, jag tror det var i november någon gång, utav Niklas att komma hit till Fridhäll. Fantastiskt gott att vara här som sagt. Jag är 36 år gammal. När jag var 21 år gammal så började jag jobba som ungdomspastor i Pingstkyrkan i Vetlanda. Och jag hade drabbats av Gud skulle jag vilja säga. Och fick den här längtan att verkligen hjälpa människor i kontakt med Gud och hjälpa församlingen att utvecklas och växa. Därefter bodde jag till Örebro och då jobbade jag på Hennes & Mauritz. Det är ju en förkortning för Hans Majestät brukar jag säga. Sen så flyttade jag till Värnamo, jobbade i Pingstkyrkan i Arken där i 4 år. Och sen så som sagt 2012 flyttade vi till Jönköping och så började vi församlingen där. Och det har växt fram ur en längtan att få vara med och bygga en församling som kan nå människor runt omkring. Och som kan nå människor som ännu inte går i kyrkan. Vi började med 8 personer i vårt vardagsrum. Idag så är vi någonstans runt 100-120 personer. Där vi träffas och har våra gudstjänster. Och haft våra gudstjänster i 3 år ungefär. Och vi ser nya människor komma till tro. Och vi får vara med och döpa dem. Och det är fantastiskt roligt. Framförallt så är det meningsfullt. Jag kan intyga med all säkerhet att det är också en utmaning. Det är det verkligen. Precis som jag tror vi alla känner. Att det är utmaning med församlingen. Att få vara med och bygga och nå ut. Men det gör inte det att jag inte tappar tron på församlingen. Utan jag tror än mer på församlingen. Jag tror att församlingsbetydelse har en enorm viktig uppgift i vårt samhälle idag. Jag vet inte om ni har läst rubrikerna i tidningarna om det här terrordådet i London. Tyvärr börjar det väl kanske vara så att vi vänjer oss vid detta. Vid dessa rubriker. Vi börjar bli vana vid att sånt här händer. Och då tänker jag bara mer och mer. Så känner jag bara så här att en församling fylld av Gud, det är vad världen behöver. En församling fylld av Guds ande, det är precis vad världen behöver. Och därför så är det här på något sätt, ligger det varmt om hjärtat. Att få förkunna till både pingstförsamlingen och missionsförsamlingen här i Skillingaryd på pingstdagen. Jag är ju pingstvän, eller jag är både jul, påsk och pingstvän brukar jag säga. Men jag är pingstvän i grund och botten på det sättet. Och att då få vara med och förkunna det här, det känns fantastiskt. Ska vi göra så innan jag går in och förkunnar? Att vi ber tillsammans. Ni kan väl be för mig så ska jag be för er. Ni kan be för mig att det blir en bra förkunnelse. Så ber jag för er. För oss alla att vi får ha öppna hjärtan. Jesus, tack för att vi får vara samlade i ditt namn. Tackar dig för var och en som har kommit hit idag. Du ser de som inte kunde komma. Vi ber för dem också. Vi ber att du ska vara nära dem och röra vid dem. Jesus, om det är utav sjukdom eller vad det nu än kan vara som gör att de inte kunde vara här. Herre, tack för att du känner oss som sitter i det här rummet. Idag så ber jag att du ska tala långt mer än välformulerade ord, Herre. Jag ber att du ska få forma våra hjärtan. Jag ber att du ska få väcka någonting till liv igen som kanske har slumrat till. Jag ber att du ska röra vid oss och jag ber att du ska möta oss, Herre, där vi befinner oss. Du ser vilka behov vi har, du ser vilka behov vi kommer. Tack för att du känner oss, Herre. Och tack för att du leder oss vidare, Herre. Jag vill också be, Herre, för pingstförsamlingen, missionsförsamlingen här i Skillingaryd, Herre. Jag tackar dig för att den bästa tiden har ännu inte varit. Utan jag vill be och tala ut att den bästa tiden ska få ligga framför, Herre. Herre, jag vill tacka dig för att du gör någonting nytt mitt ibland oss, Herre. Och tack för att vi får vara med i detta som du gör, Herre. Jag ber Jesus att du ska låta oss få höra ord ifrån himlen idag. Och jag ber att våra hjärtan ska få vara öppna för vad ditt ord säger, Herre. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. När jag tänker på pingstdagen och på församlingen så tänker jag på andens folk. Det är svårt att inte dra kopplingarna och liksom det här. Att här visa till vad som hände på pingstdagen. Den här dagen när anden föll för 2000 år sedan. Nu går övriga familjen men jag stannar kvar och ni får stanna också. Ja. Men nu är det nog spring i benen som hägrar tror jag. Men ni andra ni får sitta still. Ni får springa sen. Nej, men jag kan inte låta bli att tänka på pingstdagen, såklart. Utan vi har redan hört här, Niklas har nämnt det. Vi känner till det, vi har hört det varenda år, höll jag på att säga, så länge vi varit med. Så kommer vi tillbaka till vad som händer på pingstdagen när de alla är samlade. Och jag vill ändå låta oss få höra det ordet igen. Och jag vill läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 2 och vad som sker där. Det är alltid en viss sak att citera, men det är alltid underbart att få läsa Guds ord. Det står så här: när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem, det har vi sett en illustration på, och fördelade sig och satte sig på var och en av dem, och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem. Och sen börjar på något sätt den första församlingen. Här är ju den första församlingens födelse. Härifrån så tar de det vidare. De hade hört bara i kapitlet innan, i vers 8, i det första kapitlet, att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, i Judeen, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är liksom på något sätt där det börjar. De fick börja i sitt grannskap. De fick börja bland sina egna, och sen så fick de därifrån sprida det vidare. Och du vet, man talar om såklart församlingen, men det är mer än så. Jag skulle vilja säga att vi är ett andens folk. Vi är på något sätt ett folk som inte går i egen kraft, utan vi går i Guds kraft, vi går i andens kraft. Och i Zakaria 4 och 6 så står det så här, att inte genom någon människas kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Och tänk att få liksom veta att jag behöver inte gå i egen kraft, utan jag får gå ledd utav anden, fylld utav anden, ut till andra människor och möta en värld som längtar och som törstar. I Matteus kapitel 5 och vers 3 i bergspredikan så säger Jesus så här: salig är den som är fattig i anden. Jag har tänkt på det, salig är den som är fattig i anden. Det låter inte så bra, man vill vara rik i anden, man vill vara fylld utav anden. Men vad Jesus säger är att han talar om ett beroende. Han talar om ett beroende utav anden. Att vi ständigt är beroende av Gud, utav Guds närvaro. Du förstår, i Gamla testamentet så möter vi en treenig Gud. Och under hela Gamla testamentet så presenterar Gud sig på olika sätt. Han presenterar sig som Jehova Rafa, Jehova Jire. Han presenterar sig som Herren våran läkare, Herren våran försörjare, Herren våran frid, Herren våran segerbaner. Han gör inte allt på en gång, utan han presenterar sig lite del för del för del. Du vet, det talar om en Gud som är med oss. Eller förlåt, som är för oss. Sen så kommer hans son Jesus. Och så står det så här i profeten att han ska kallas Immanuel. Det betyder Gud med oss. Men när anden kommer så är det Gud i oss. Du vet, vi ska leva i Guds närvaro, men Guds närvaro ska leva i oss. Det måste vara på det sättet. Jag tänker många gånger på, om ni ser det här framför er, nu skulle jag haft en sån här illustrering framför mig, men om du tänker ett vattenglas som du sätter i en hink, och sen så, du är glaset, hinken är, ja, våran värld, höll jag på att säga, men, och sen så häller du i vatten i det här glaset. Och vattnet får illustrera Gud. Då är ju liksom, Gud är ju i dig. Eller hur? Men du fortsätter att hälla och det rinner över. Och du fyller hela hinken. Ja, men då är det så här att glaset är i vattnet. Och vattnet är i glaset. Du vet, vi är i Kristus och Kristus är i oss. Är du med? En del tycker att det var en jättebra bild, bland annat jag. Men du vet, vi måste leva på det sättet att Gud är i oss, men också att vi är i honom. I Efesierbrevet så nämns det över 30 gånger det här uttrycket i sonen eller i Kristus. Du vet, vi har det beroendet att vi behöver vara där i Gud och han behöver vara i oss. Och i Apostlagärningarna så kan man se sen hur det följer, hur de gång på gång blir uppfyllda. I fjärde kapitlet i Apostlagärningarna i vers 31. Från vers 23 så kan vi se hur de formulerar en bön. Precis efter att de blivit frigivna. De har blivit pryglare för att de har predikat om Jesus. Och vers 31 så står det så här sen. När de hade slutat att be så skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Du vet, när Guds ande får komma över oss, när vi får bli fyllda av anden, ja, men då kan det inte ta, då liksom, då kan det inte vara tyst, utan då på något sätt bubblar det över. Då fylls vi utav både frimodighet och kraft och får vara med och nå ut till våra medmänniskor. Jag tänker på församlingen. För församlingen, det står så här i Matteus kapitel 16 och jag tror det är vers 18. Det är när Petrus, han får den här frågan. Eller alla lärjungar får den här frågan. Bara, vem säger ni att jag är? Och Petrus, han sätter 100-poängsfrågan. Jag nämnde om det igår. Men han säger, du är Messias, den levande Gudens son. Och du vet, det är helt rätt. Det är precis vad det är. Och så säger Jesus så här. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Du vet, det enda Jesus har sagt att han ska bygga, det är församlingen. Han ska inte bygga mitt eget ministry. Han ska inte bygga min egen organisation, ingenting. Utan han ska bygga sin församling. Och där i är du och jag. Vi är inräknade i det. Ibland kan man titta på församlingen och man tänker att amen, det är... Jag tänker ibland så här att amen, det är en församling. En församling till himlen. Du vet, det blir härligt i himlen. Hur många tror det? Ett par stycken, härligt. Ni andra, jag ska försöka övertyga er. Men du vet, det blir härligt i himlen. Men du vet, det kan vara härligt nu med. Vi kan ha en församling till himlen. Förstår du? Jag tror att Gud vill att vi som Guds folk samlas. Som andens folk så samlas vi. För att fira. För att påminna oss om vad vi ännu inte ser. Utan det är på något sätt, det är tro vi ser. Men du vet, en tro som ser, den kan se väldigt verkligt ut. Men du vet, en dag så ska det bytas till åskådning. Och jag har läst facit. Det med andra ord uppenbarelseboken. Vad det står längst bak. Där det står i 7:e kapitlet att en stor skara av alla folk, stammar och språk ska stå där och prisa Jesus. Du vet, det är det jag ser framför mig. Eller hur? Här är ju, här inne, jag kan nog med säkerhet säga att här inne är inte hela Skillingaryd nu. Eller?
Nej.
Nej, precis. Precis. Men en dag i himlen så kan vi få möta hela Skillingaryd. Men vad som behövs, tror jag, det är en församling som är fylld av Guds ande. Som inte går i egen kraft, utan fylld av Guds ande och så går ut. Det är en församling till himlen. En del tänker på hotell när man tänker på en församling. Det är ingen här inne. Men kanske en del andra. Är det någon som har varit på hotell någon gång? Du vet, när man kommer in på hotell, så är det ganska bekvämt. Man kan till och med lägga sig i sängen med skorna på. Man behöver inte ta sig skorna om man inte vill. Man kan slänga handduken på golvet. För det är någon annan som kommer plocka upp det. Eller hur? Det gör ju inte ni, utan jag pratar om alla andra i en annan församling. Men jag har hört om att det kan förekomma. Men du vet, när man är på hotell, man behöver inte duka av efter sig när man käkar frukost. Och det räcker med att man liksom nästan lite så här vinkar lite grann. Så kommer de och fyller på kaffe. Du vet, det är ganska bekvämt i ett hotell. Det är ganska skönt. Man behöver inte ta så mycket ansvar. Men församlingen är inget hotell. Församlingen är ett hem. Ett hem är ju väldigt varmt och välkomnande. Ett hotell kan vara välkomnande också. Men det går inte att jämföra med ett hem. Ett hem är mycket bättre. Och du vet, jag tror att församlingen är som ett hem. Där vi får välkomna människor hem. Och hem på ett sätt. Det är inte en plats, utan en person, och det är Jesus. Tänk att välkomna människor till Jesus. En annan bild som jag vill ta och som jag vill hålla mig kring när det gäller församlingen, det är att församlingen är Kristi kropp. Vi är en kropp som är beroende av Gud. Vi är alla en del av det, vi är alla lemmar av det. Och jag vill läsa från 1 Korinthierbrevet kapitel 12 och vers 12. Och häng med nu, det här är ett litet längre stycke, men det gör ingenting, det skadar oss inte alls. Vi kanske får hela den här veckodosen av bibelord, så det kan vi leva på ett tag, okej? Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många, utgör det en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Halleluja, det får man ändå säga när man är pingstvän. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel, utan av många. Och foten sa, jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen. Så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver inte. Nej, tvärtom. Det är de delar av kroppen som verkar svaga, så mycket mer nödvändiga. Och det är delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder, det klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Någon som våra anständiga delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringarna delarna större heder. För att det ska inte bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Om en kroppsdel blir ärad, så gläder sig alla andra delar med den. Nu är ni alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Det var bra gjort att ni orkade med det där. Du vet, det är ett långt bibelord, men det är ett väldigt bra bibelord. Där det talar om att kroppen, församlingen, vi är alla delar av den. Och var och en av oss är nödvändiga. Vi kan inte säga, jag behöver inte dig och du behöver inte mig. Nej, vi behövs allihopa. Och en sak som jag tänker på när jag tänker på församlingen och funktionen, det är ju att om inte jag fungerar, så kommer inte heller du fungera. Jag vet inte om du har haft magont någon gång. Det har jag haft. Eller huvudvärk. Men du vet, det påverkar rätt mycket. Man kan inte riktigt tänka klart. Man kan inte riktigt fungera. Du vet, det påverkar rätt mycket. Och lider en lem, så lider hela kroppen. Så är det ju. Du vet, kroppen. Vi har alla en del av det. Jag kan inte liksom säga till min hand att nej, men nu behöver jag inte handen, utan vi behövs allihopa. Varenda del av oss. Fungerar inte jag som jag ska, så kommer inte du heller fungera som du ska. Och då kommer man till det. Vad är det då att fungera? Jo, jag tror det är, som vi precis har läst i Matteus kapitel 5 och vers 3. Att ha det här beroendet av Gud. Att vara fattig i anden. Att längta efter att få bli fylld. För det ska inte ske i egen kraft, utan det ska ske i Guds kraft. Att få vara fylld av det. Jag nämnde lite grann igår. Just det här om kroppen. Just det här om människan. Hur Gud faktiskt formar. När han skapar övriga jorden, så står det så här att han talar och det blir. Men när han skapar människan, så står det att han formar människan. Och du vet, efter att han har format människan, så blåser han med sin ande. Och så fyller han människan med liv. Och jag tror att det är så här. Sen den dagen, så har människan haft ett behov av att bli vidrörd av Gud. Men inte bara det. Också få andens liv. Hela tiden. Om vi nu är Kristi kropp, så behöver vi gång på gång ett vidrörande av Gud. Och vi behöver gång på gång bli fyllda av anden. Jag är övertygad om att du sitter här inne. Och du längtar efter Gud. Du formulerar en bön på din arbetsplats. Du formulerar en bön kanske när du hanterar en familjesituation. Du kanske har kommit till åren och tänker på, var det här allt? Och så skickar du iväg en tanke, en bön. Gud, jag längtar så. Vet du, jag kan bara ge dig lite goda nyheter. Det är som sig bör. Vi behöver längta. Vi behöver ha det här beroendet. Vi behöver det här. Och jag vill också skicka med andra goda nyheter. Gud vill möta oss. Gud vill fylla oss med sin ande. Gång på gång på gång. Där han ger oss tillbaks livet igen. Där vi inte bara tänker att det var en engångshändelse, utan när vi kan ständigt leva i detta. Vi behöver bli berörda utav Gud. Gång på gång på gång. Niklas läste det i Johannes kapitel 7. Och vers 37 och framåt. Jesus ropar, den som törstar, kom till mig och drick. Idag så kan vi komma till honom och dricka. Idag så kan vi få anden. Du vet, Jesus säger det i ett sammanhang där det står så här att men anden hade ännu inte blivit utgjuten. Men du vet, pingstdagen kom efter det. Nu är anden utgjuten. Nu kan vi ha del av livet. Nu kan vi få säga, Jesus, jag behöver dig. Fyll mig med ditt liv. Och det kan få komma också. Du vet, jag var ungdomspastor i Pingstkyrkan i Vetlanda. Och vid en ungdomskonferens som vi hade så talade jag just om att bli fylld av anden. Och få del av andedopet. Och jag pratade om det här. Och sen så kommer det fram en mamma till en av tonåringarna. Hon hade inte kunnat hålla sig hemma utan hon ville vara med också. Och så kom hon dit och så hör hon min predikan. Och sen så har vi förbön och vi ber för människor. Och så kommer hon fram. Och så säger hon så här, du vet, Marcus, jag har längtat sen min tonår efter att få bli fylld av anden. Jag har längtat så. Jag har kämpat. Jag har tyckt att det har varit så svårt. Jag har tyckt att det har varit så jobbigt. Jag upplever inte att jag har blivit fylld av anden. Alltså, nej, jag kan förstå. Jag kämpade med det också. Jag tyckte att jag behövde bete mig på ett visst sätt. Och jag hade gett Gud en modell hur det skulle gå till. Han skulle fylla mig med sin ande. Så skulle jag falla omkull. Så skulle jag sväva ut genom kyrksalen. Jag tänkte, det var perfekt. Liksom. Det är jättehärligt. Jag skulle både gråta och skratta samtidigt. Jag hade gett Gud en modell. Hur ska han göra? Men du vet, när jag blev fylld av anden så kom det bara stilla, enkelt. Och sen så kom Guds närvaro över på ett sånt där underbart ljuvligt sätt. Och du vet, vi kan få bli fylld av anden. Där stod den här mamman i 45-årsåldern och sa, jag ser hur tonåringarna blir fyllda av anden. Jag vill bli fylld av anden också. Kan du be för mig? Jag sa, ja, jag kan inte göra något mirakel. Jag kan inte göra någonting, men jag kan be för dig. Precis som det står, så ska jag lägga mina händer på dig. Så ska jag be att du blir fylld av anden. Fylld av Guds liv. Du vet, hon längtade. Hon hade en fattigdom i sin ande, i sitt liv. Hon längtade efter att få bli fylld av Gud. Jag lägger mina händer på henne. Jag hinner knappt be en längre stund. Förrän helt plötsligt så står hon där. Tårarna strömmar ner för kinderna. Och hon är fylld av anden. Jag blir lite rörd, men det är för att mina ögon svettas lite. Men du vet, jag tror att vi har det här behovet allihopa. Vi behöver bli fyllda av anden. Vi behöver Gud i våra liv. Vid ett annat tillfälle också i Pingstkyrkan i Vetlanda så var det några ungdomar som hörde av sig från gymnasiet. Och så ringde de och sa, får vi göra en intervju? Vi gör ett skolarbete om kyrkor. Ja, men det går bra. Det går absolut jättebra. Och helt ärligt så var jag inte jätteladdad för det här. Jag var inte så upplagd. Jag tänkte, det är väl en grej vi bara gör då. Så får vi det här överstökat. Men så kommer en stilla på något sätt tankeviskning. Och bara, Marcus, gör det bästa av det här. Ja just det, jag kan göra det. Så jag började be lite grann innan de kom. Och sen så kom de och de ställde sina frågor. När hade församlingen grundats, hur många medlemmar var de med? Hur ser vi på det och det? Och när alla frågor som de hade var avklarade så ställde de frågan. Men har du någonting som du vill tillägga? Ja, tänkte jag. Det kan ju inte låta bli då. Jag har ett par saker. Och så började jag berätta om att Gud, han vill komma med sin närvaro. Han vill vara påtaglig, han längtar, han frågar, han spanar, han tittar efter varenda människa. Jag berättade lite olika saker som Gud gör, både utifrån Bibeln och från min egen personliga erfarenhet. Och sen sitter det 6 stycken elever från gymnasiet i Vetlanda, sitter på första bänk i kyrksalen. Och så sa jag så här, jag kan hålla på hur länge som helst, men det ska jag inte göra. Men kan jag inte få be en bön för er? Och för ert arbete som ni ska göra. Jo visst, det kan man inte skada. Nej, det kan inte göra, tänkte jag. Och de visste inte hur man skulle göra. Så jag sa att om ni vill så kan ni knäppa händerna. Och så kan ni ju tänka på Jesus. Och de bara ja. Och knäppa händerna. Och jag vet inte vad de tänkte på. De kanske tänkte på vad är det för kille som sitter där framme. Det är konstigt. Men du vet, när jag börjar be så känner jag Guds närvaro. Och det är så gott. Sådär innerligt. Och jag ber en bön. Ber en minut ungefär. Och sen säger jag amen. Och då börjar en av dem storgråta. Och jag bara nej. Vad gör jag nu? Det här var ju inte planerat. Vad ska jag hitta på nu? Och jag tänkte bara jag får ju låtsas som att det här är jag van vid. Och det här händer mig jämt. Och liksom sådär. Och jag bara satt där. Jesus, vad ska jag säga? Och så säger jag så här. Du, jag tror att. Hon var påtagligt berörd. Hon bara grät och de andra var liksom så här helt... De hade också så här svett i ögonen. Alltså grät, de hade tårar. De satt där och var berörda. Och jag sa så här, ja, jag tror att Gud har sökt dig, sa jag. Och då säger hennes kompis så här, petade i sidan. Ja, men vad bra, för du har ju sökt honom. Du vet, det finns en längtan hos människor. Och om vi bara är villiga, du vet, här framme, jag kan säga det, här står inte någon professionell kristen. Det kan jag säga. Jag har mina misstag, jag kämpar med mina saker, jag har mina synder som jag begår. Jag körde för fort hit, jag kan säga det direkt. Men det gjorde du med kanske. Men du vet, om vi bara ställer oss till Guds förfogande och säger: Gud, du får göra precis vad du vill, använd mig. Du vet, Bibeln tar det gång på gång att vi är som ett lerkärl. Jag tänker på ett lerkärl, du vet, det är ganska ömtåligt. Och du vet, genom livet så ådrar vi oss både den ena och den andra sprickan. Och genom den där sprickan så kan Gud lysa med sitt ljus. Så kan han komma med sin närvaro. Du vet, vi kanske går med liksom ett trasigt äktenskap med oss i livet. Vi kanske går med en trasig uppväxt. Vi kanske går med olika trasigheter som har hänt. Men jag vill säga en sak till dig. Jag kanske är profetisk, kanske är mitt i prick här. Din trasighet är inget problem för Gud. Gud kan använda din trasighet, din spricka, så att det får lysa Guds liv och Guds närvaro och Guds ljus rakt in till andra människor. Din spricka, din trasighet kan vara hopp för någon annan. Varför ska vi utklassificera oss själva? Varför ska vi säga så här: men du, Gud, du kan väl inte använda mig? Det går väl ändå inte. Jag har ju med mig det här och det här och det här. Och de här sakerna är fel på mig. Och det här fungerar inte. Men du vet, Gud, han ser inte till det. Han ser inte till din bakgrund. Han ser till din framtid. Det vi behöver göra är att säga: Gud, jag är så beroende av dig. Och ställa mig till förfogande. Och så kan Gud använda oss. Vi kanske anser oss som den där delen i kroppen som behöver på något sätt skylas. Vi tycker att vi inte liksom är tillräckliga, räcker till. Jag pratade med några i våran kyrka igår, just precis som det här. Ja, vi känner ju att vi är ju lite underläge. Varför är du så? Du är ju inte underlaget. Men, ja, men vet, jag jämför mig med alla andra. Men sluta med det. Gud har inte sagt att vi ska jämföra oss. Vi har olika funktioner. Vi har olika, på något sätt, uppgifter. Men vet, Gud kan använda oss var och en där vi är. Kroppen. Hela kroppen behöver vara fylld av syre. Jag vet inte om du någon gång har liksom somnat på din arm eller så där, och sen så vaknar du och så känner du liksom så här, du ändrar din arm och så känner du bara: vem är det som är så kall och lägger sin hand liksom så här. Jag vet, en gång när jag gick bibelskola i Jönköping så hade jag lyckats somna på mage med armarna så här. Du vet, man kände ju som var helt lealös och där. Och de kändes kalla och det bara stack i det. Och så kan vi liksom kanske känna oss ibland också i kroppen. Men du vet, det är för att det är brist på syre. Det är för att det är brist på liv. När anden får komma in i kroppen, när anden får komma in i varenda del av oss. Ja, men då är det liv. Då kan det spritta till. Då kan det hända någonting. Då kan vi få liksom börja leva. Då kan vi börja gå i den takt som Gud har tänkt. Tänk en församling som får vara fylld av liv. Inte konstig, inte flaky, inte överandlig, övernaturlig men inte överandlig, utan på något sätt få vara med och finnas där. Tänk att bara få vara med och fungera bland människor. Vet du, får jag ta ett exempel till? Okej, tack så mycket. Ni behöver inte skrika ner mig så, men jag ska försöka. Du vet, jag jobbade på Hennes & Mauritz i Örebro. Stod i kassan där, vek skjortor. Jag blev ganska duktig på att vika skjortor. För det var ganska mycket sånt man fick göra. Och så stod jag i kassan och hjälpte till och jobbade där och sådär. Och jag var där under ett års tid och jobbade. Och jag tyckte det var jätteroligt. Och de kom så här, den ena efter den andra så kom de. För de hade ju sett att jag jobbat som pastor, ungdomspastor i Pingstkyrkan i Vetlanda. Och så såg de så här: jag läste ditt CV där. Jag såg att du har varit prost. Jag bara: nej. Prost har inte varit liksom så här, nej, men du vet, okej, det är samma sak liksom. Men du vet, jag tror inte på Gud och jag tror inte på liksom Bibeln eller någonting, men jag pratar gärna om tro och sådana här åskådningar och sånt. Ja, men det, visst, det kan vi göra. Jag tänkte det blir bara tråkigt. Men du vet, så kommer det in en gång, jag hade precis kommit till mitt arbetspass och så står jag där vid mitt skåp där jag hade hängt av mina grejer och så skulle jag ta på den här H&M-brickan. Och sen så står jag där och så kommer in en Veronica. Och så går hon till lunchrummet där de andra är. Och så säger hon så här: är det någon som har en huvudvärkstablett? Och du vet, direkt så kommer det här bultande i hjärtat. Och jag säger bara nej. Eller ja. Och vet det bultar. Och så får han en tanke. Marcus, du ska be för henne. Ja, Jesus, nu kan du ta hand om henne där borta i lunchrummet. Hjälp henne där, så det blir jättebra. Nej, Marcus, du ska be för henne. Du ska lägga din hand och be för henne. Bara, nej, det går inte bra. Liksom, så här. Och du vet, jag har någon slags... Det känns som en timmes diskussion, men jag inser att det kanske bara är ett par sekunder. Men jag försöker övertyga Gud om att det är ingen bra idé att be för människor på H&M. Jag vann inte. Han vann den diskussionen. Och lite bultar i hjärtat. Och jag hör hon gå till den ena till den andra och fråga, har du en huvudvärkstablett? Nej, har jag inte. Har du en huvudvärkstablett? Och jag tänker liksom så här, Gud, låt någon ha en huvudvärkstablett liksom. Du vet, mitt böneliv, det är kanonbra. Jag börjar be hur mycket som helst där och då på H&M. Och jag bara, Gud, jag ska be för henne. Om inte hon hittar en huvudvärkstablett så ska jag be för henne. Jesus, låt henne hitta en huvudvärkstablett. Så bara jätteintensivt. Men så kom hon till mig. Marcus, har du en huvudvärkstablett? Och jag bara, nej. Nej, jag har ingen huvudvärkstablett. Men du, jag tror på Jesus, va? Kan jag be för dig? Jaha? Jag bara, nej. Tänkte jag igen. Kunde hon inte sagt nej. Det hade varit mycket lättare. Så vi bara kunna glömma det här och gå vidare. Men hon sa ja. Jag bara, ja. Du kan väl knäppa händerna och blunda och tänka på Jesus då. Liksom. Så ska jag be en bön. Och du vet, när man ska be en bön som är bra, det är ju ett sånt tillfälle. Men du vet, jag ber den absolut tafattaste bönen någonsin. Där vill man lägga till en så här professionell bön. En bra bön. Välformulerad, fina ord liksom. Men vet, det bara staplar sig. Det kommer inte fram någonting bra utan bara Jesus, ta hand om henne. Ja, du kan väl hjälpa henne och du ser. Och du vet, jag vill bara försvinna ifrån den här arbetsplatsen, från jordens yta. Det är, alltså jag lider. Jag tyckte det var så jobbigt. Och hon säger bara, jaha, då får vi se om det hjälper då. Och så går jag ska stå i kassan en timme. Jag ska stå där och jag kan inte tänka på någonting annat. Jag tänker bara, hon kommer gå till chefen nu. Och så kommer hon säga så här, att vet, utövas religiösa aktiviteter på arbetsplatsen. Och det är Marcus som gör det. Jag kommer få kicken, jag kommer försöka nytt jobb liksom. Och sen så kommer hon dra in facket. Alltså vet du, bara spann i tanken liksom så här. Så gör du inte för er, utan ni är ju sansare och lugnare. Men hos mig, det bara spann. Det var så jobbigt. Och jag kunde inte koncentrera mig. Och folk bara, hallå, hej, just det. Du står här, du ska handla utan mig. Precis, jag ska slå in. Och sen så kollade jag så här. Då, bakom det så fanns ett schema, ett kassaschema. Vem ska stå och kassa? Jo, men givetvis så är det ju Veronica som ska stå efter mig. Jag tänkte, hade man inte bara kunnat få slippa den där människan sen? Förlåt, men så tänkte jag. Och så står jag där. Och så kommer Veronica och det är lång kö. Och jag tänkte bara, jag dyker vid herrskjortorna. Sen kryper jag ut på lagret och så viker jag skjortor hela eftermiddagen liksom. Det är så jag kände. Jag vill bara försvinna liksom. Så jag ökade takten ganska direkt liksom. Jag liksom, det är ingen mjukstart där. Utan när hon har liksom kommit och loggat in kassan så bara, nu sticker jag direkt så här. Och det är en lång kö. Och då säger hon så här. När jag har kommit kanske 5-6 meter bort så säger hon så här. Du förresten, Marcus. Det hjälpte. Då gick jag till personal, den här telefonen, och så ropade jag ut att nu är det bönemöte på lagret. Nej, det gjorde jag inte. Men då kände man så här, man vill ju verkligen bara, kom igen nu. Är det någon mer som vill ha bön? Eller kom igen liksom, man kände så här. Förlåt, jag ska ju sansa mig. Men du vet, när Gud får komma och bara på något sätt, när man gör sig tillgänglig. Alltså jag kan säga det här framme så står det inte någon perfekt människa. Det har jag sagt, jag hoppas du tror på mig. Jag vill inte stå och ljuga, men du vet, om vi bara ställer oss till förfogande, om vi bara ställer oss tillgängliga. Och jag tror att du kanske också har sådana berättelser, eller kanske kan få del av sådana berättelser också och få leva på det sättet. Du vet, jag vill leva mitt liv på det sättet där Gud får fylla oss. Där Gud får fylla oss med sin ande, med sitt liv. För att, vad är det som händer? Om vi bara tittar tillbaks återigen i första Moseboken. Han formar, han fyller och sen så sätter han människan i funktion. Han säger, uppfyller och råd över jorden. Han ger Adam en uppgift direkt att han ska namnge djuren. Du vet, han formar, han fyller och han sätter i funktion. Så har han gjort med församlingen också. Han har format församlingen Matteus kapitel 16, vers 18. Jag ska bygga min församling. Sen så fyller han den på pingstdagen. Så fyller han den. Varför fyller han den? Är det för att vi själva ska stå här och ha härligt och be och profetera över varandra? Ja, det kan vi göra, men inte bara därför, utan han sätter oss i funktion också. I Matteus kapitel 28, vers 18-20 så står det så här. Gå därför ut. Eller hur? Gå därför ut. Gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Jag tycker det är så bra att det inte står att Gud är mot oss alla dagar. Utan Gud är med oss. Och Gud är i oss alla dagar, inte tidens ände. Tänk att han kan få fylla oss med kraft. Och när han fyller oss så sätter han oss också i funktion. Dig och mig i funktion. Och sitt inte och tänk här nu. Att men det gäller alla andra, det gäller inte mig. Utan det gäller dig och mig. Oavsett vad vi har för funktion. Du kanske inte ska liksom jobba på henne som Maurits och be för människor där. Men du har din trappuppgång. Du har ditt bostadsområde. Du har din arbetsplats. Du har din familj. Dina släktingar. Där du kan få vara med och verka. Där du kan få bara det här enkla tilltalet. Och få bara på något sätt gå på det. Du vet, när jag hör Gud. Jag vågar säga att jag hör Gud. Men du vet, det är ingen brinnande buske som brinner här liksom, och så får jag någon uppenbarelse. Det är ingen eldskrift. Det är ingen änglakör. Jag vet inte hur det är för er här i Skillingaryd. I Jönköping är det inte mycket sånt. Utan det är bara en stilla tanke. Där man får gå på. Och säga okej, Gud, nu går jag på det. Nu gör jag på det. Jag satt på bussen. Jag skulle bara åka och hämta barnen på skolan. Och så sitter jag på bussen. Och du vet, på något sätt det finns ett liv. Det bubblar här inne. Och så pratade jag med en som satt bredvid och bara frågade liksom så här, hej, var är du ifrån? Och då visste jag att det var en utbytesstudent som hade kommit från Tyskland. Och jag insåg att jag kan inte prata svenska med henne, jag kan inte prata tyska heller, jag kan inte tyska så bra. Men utan jag pratade lite engelska, jag frågade liksom så här, ja men vad ska du gå, jag ska plugga det här och liksom så här. Ja men vilken kyrka brukar du gå till? Frågade jag. Hon bara, ingen? Nej, men då kan du komma till våran så här. Och du vet, jag var ju tvungen att hoppa av sen. Så det, liksom, det var ingen bra berättelse det här egentligen. Jag var ju tvungen att hoppa av bussen för jag skulle hämta barnen. Jag kan inte åka med hur långt som helst. Men du vet, jag tänker så här. Om vi bara kan få fyllt av anden så kan man ha frimodighet också. Jag tänker att den här studenten. Hon kanske kan liksom på något sätt få den här tanken. Vänta, okej, här går alla kyrkan. Då borde jag väl också gå till kyrkan. Jag kanske ska söka upp någon kyrka. Och så kan hon få möta Jesus. En dag i himlen. Så kommer jag få möta människor. Jag har lite fantasi så. Jag tänker så här, jag kan få möta människor. Så kommer de fram till mig. Marcus, tack så mycket. Jaha, vadå? Ja men, tack. För att du pratade med mig på bussen. Och frågade vilka kyrka jag går i. Jag var inte kristen då. Jag gick inte i någon kyrka. Jag har inte uppvuxit i en kristen familj. Men det fick mig att börja tänka. Jag började söka Jesus då. Jag hittade Jesus. Jag döpte mig, jag blev frälst. Jag kom med i en kyrka. Och nu är jag i himlen. Vet, jag tänker, det vi är med och gör, det kan få påverka mycket, mycket mer än vad vi tror. Vi behöver inte tänka att vi måste liksom dra allting hela vägen till slutet. Men vi kan få vara en del, en länk i kedjan som hjälper människor. Vem vet vem som kommer gå fram till dig i himlen? Kanske ge dig en kram eller en high five. Eller på något sätt bara säga tack för att du är med. I Galaterbrevet kapitel 1 och 24 så säger Paulus så här. Att de prisade Gud för min skull. Jag tänker på att jag vill leva mitt liv så. Och jag önskar att vi ska se församlingar som lever på det sättet. Där människor prisar Gud för vår skull. Det vill säga hur vi har levt våra liv. Hur församlingen har varit aktiv ute i samhället. Hur vi har mött människor. Ensamstående föräldrar. Vi har mött trasiga människor. Vi har mött människor i liksom högt uppsatta bland politiker eller näringslivet. Och vi får liksom på något sätt leva våra liv så det skapar en törst. Så det skapar en längtan. Så det skapar det här intensiva sökandet efter Jesus. Och en dag i himlen så kommer de. Vi kanske inte känner igen dem. Vi vet inte vilka det är. Men så kanske de säger så här. Kommunalrådet i Vaggeryd. Kanske kommer och säger tack för att ni levde ett sånt liv som ni levde. Det gör att jag såg någonting som jag längtade efter. Och så blir jag frälst. Och så kommer jag med i kyrkan. Och så är jag i himlen. Nu kanske du sitter här inne som är kommunalråd i Vaggeryd. Det är bara härligt. Men du förstår vad jag menar. Att vi lever våra liv så att andra människor börjar prisa Gud för våran skull. De börjar inte prisa oss för Guds skull. Men de börjar prisa Gud för vår skull. Tänk att leva ett sånt liv. Fyllda av anden. För du vet det så här. Jag ska sluta nu. Jag vet att vi längtar till kaffet. Och du kanske inte tycker att det här var särskilt bra. Men då blir det kaffe efteråt. Så det kommer rädda hela dagen. Jag lovar. Det blir kaffe efteråt, va? Annars hade det varit kört för oss. Vet du vad till slut? Så här är det. Vad Gud än får forma, kommer Gud att fylla. Och det Gud fyller har alltid en funktion. Han vill forma dig och mig individuellt. Han vill fylla oss med sitt liv. Och när han fyller oss med sitt liv, med sin närvaro, med sin ande, så kommer han sätta oss i funktion. Han kommer leda oss ut. Både individuellt men också som församlingar. Och jag vill tro och jag vill säga det igen, precis som jag bad, att det bästa tiden för kyrkorna Skillingaryd och Jönköping, jag måste ta med Jönköping, det har vi inte sett. Utan vi ska få se mycket, mycket mer. Tänk att vi får vara med och vad Gud vill göra genom dig och mig. Så vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du har gett oss utav din egen ande. Jag tackar dig för att du fyller oss gång på gång, Herre. Jag tackar dig för att du ger utav ditt goda. Herre, jag vill be just nu här inne för det som vi har hört precis. Herre, jag ber att vi ska kunna sortera ut det som inte var från dig, Herre. Och jag ber att du ska låta ditt ord få gå fram starkt i våra liv, Jesus. Jag ber att du ska få forma oss, Herre, till att bli lika dig, Herre. Jag ber att du ska få fylla oss med ditt liv och sätta oss i funktion. Jesus, jag ber, Herre, för var en som är här inne och som har den här längtan, har den här på något sätt desperationen, den här fattigdomen, det här beroendet av att få mer av dig. Jag ber för var en som är här inne. Jag ber att du ska fylla dem just nu, Herre. Jag ber att du ska fylla pingstförsamlingen och missionsförsamlingen här i Skillingaryd med din egen ande. Fyll med ditt eget liv, med din egen närvaro, Jesus. Herre, jag ber att vi inte ska bara få liksom se att vi är liksom din församling 2 timmar på en söndag, utan att vi är din församling var vi än är under hela veckan. På våra arbetsplatser, här i våra trappuppgångar, bland våra bostadshus och bland våra grannar och släktingar. Herre, jag tackar dig för att du fyller var och en här inne som har den här längtan. Jesus, jag tackar dig för att du ger ut av ditt goda. Herre, du har sagt så här att om någon törstar så kom till mig och drick. Herre, vi vill komma till dig och dricka idag. För vi längtar, vi är törstiga, Jesus. Vi behöver mer av dig, Herre. Och vi vill ständigt leva i det här beroendet. Herre, jag vill be för var och en här inne som just nu känner så här. Jag måste bara få mer liv. Jag måste bara få mer liv. Jag ber att du ska röra vid dem, Herre. Jag ber att du ska tala till dem, Herre. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig för det, Jesus. Halleluja, Herre. Halleluja, Jesus. Jag tackar dig, Jesus. Halleluja. Halleluja. Kom med din ande, Jesus. Kom med din ande. Jag vill bara... Vi kan väl blunda allihopa här inne. För jag vill ställa en fråga till dig. Jag skulle vilja be att du lyfter din hand faktiskt. Bara så att jag får innesluta dig i en bön. Så jag vet vem jag ber för. Men jag tror att när jag talar om det här. Om att vi är som lerkärl, vi har sprickor. Så satt du här inne och tänkte att om en så mycket sprickor som det är i mig, jag kan inte fyllas utav Gud. Han kan inte fylla mig. Och jag kan inte användas utav Gud. Men jag tror att Gud, oavsett vad du räknar in som spricker i ditt liv, oavsett vad du har med dig för bakgrund, för uppväxt, vad du har gått igenom i livet som har gett dig sprickor, som har gett dig törnar, som har tagit sönder dig. För det första så vill Gud hela och upprätta dig. Men även om sprickorna kommer synas så kommer Gud att använda dig. Jag tror att Gud vill säga det till någon här inne. Vi kan väl göra så att vi bara blundar allihopa som sagt. Och sen ska jag bara be dig, lyfta din hand så ska jag be för dig. Men det kanske rör ett trasigt äktenskap. Det kanske rör en trasig uppväxt. Gud välsigne dig. Är det någon mer? Det kanske rör någonting som du har varit med om. Det kanske rör en situation som du tänker tillbaka på. Eller kanske en period i ditt liv som har gjort dig trasig. Men du vet, oavsett vad den är, så kan du få lyfta din hand nu, så jag vill bara innesluta dig i bön. Gud välsigne dig, Gud välsigne dig också. Tack Jesus, Gud välsigne dig. Tack Jesus. Du vet, för Gud är inte sprickor några problem, utan Gud, han kan använda det. Han säger, se, gör allting nytt. Och just nu så tror jag att Gud, han läker ihop någonting på din insida. Han kanske tar dig in i en process där du kommer läkas successivt under en period och kommer hjälpa dig och upprätta dig. Oavsett hur du har sett på dig själv eller hur andra människor har sett på dig, så ser Gud på dig som ett redskap som han vill använda för att nå de människor som du har omkring dig i ditt liv. Jesus, jag ber för var en som lyft sin hand just nu. Herre, jag tackar dig för att du ser dem. Jag tackar dig, Herre, för att du inte räknar bort dem, Herre. För dig är inte det här några problem, utan jag tackar dig för att du kommer just nu i den här stunden med din ande och fyller, Jesus. Jag tackar för att du i den här stunden kommer, Jesus, och upprättar, helar och läker, Jesus. Det som är trasigt, det som har orsakat, Herre. Herre, jag tackar dig, Jesus, för att du kommer, Herre, och upprättar helt och hållet. Herre, jag ber för de personerna, om det är så att de måste förlåta sig själva, förlåta kanske någon annan, så be att de ska få göra det och bli hela och gå vidare, Jesus. Herre, jag tackar dig för att du kommer med din kraft, och jag tackar dig för att du inte liksom lappar ihop någonting, utan du gör någonting nytt, Jesus. Herre, jag tackar dig för det. Herre, jag tackar dig för det. Och även om vi lever med erfarenheten om vad vi varit med om, även om vi kanske lever med ärren, så tack för att de ärren får bara vittna om din storhet. De får bara vittna, Jesus, om vad du har gjort i deras liv, Herre. Jag vill bara tala ut över var och en som lyfter sin hand att Gud, han har en framtid för er. Han är här för att ge er en framtid och ett hopp i Jesu namn, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Amen.